Bibeln, den framställer världshistorien, men också frälsningshistorien ur Guds perspektiv. Och det innebär att vi får en sann bild av det som har skett, men också en klar bild av framtiden genom det profetiska ordet. Utan Bibeln var vi fullständigt desorienterade. Vi skulle inte veta vårt ursprung och ej heller målet med livet. Men Bibeln ger oss en underbar förståelse vad som har hänt och vad som kommer att hända. Men också Guds kunskap i nuet för vår samtid. Kunskap att leva för Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Hur värdefullt är det inte att få dessa öppnade ögon för tiden och evigheten? När Bibeln visar på syndafallet och synden, så är det för att göra klart för oss vår förlorade tillstånd utan hopp och utan Gud i världen. Vårt förlorade tillstånd utan frälsningen i Jesus Kristus. Och det är oerhört att se hur synden expanderar ur människors hjärtan till en gudlös värld där människan dominerar på alla plan, dock driven av makter som man varken känner eller behärskar. Syndens natur är att fånga, styra och behärska människan och föra henne längre och längre bort från Gud. Och närmare förtappelsens boningar. Den plats som är tillrätt åt djävulen och hans änglar. Och det här Gud har satt in en bromskloss genom korset. Att den som passerar här och får ett möte med Jesus behöver inte gå förlorad, utan får vända om och gå i motsatt riktning mot himlens härlighet tillsammans med Jesus. Syndens natur visar sig också, förutom på det personliga planet, i en gudsfientlig kultur där människor bygger igen för att bygga ut Gud ur sin tillvaro. Det var detta som skedde vid Babels torn, där liksom embryot ligger till en gudsfientlig värld. En samling för att hindra Guds tanke att föra mänskligheten ut över hela jorden för att ta den i besittning. De sa, kom, låt oss bygga en stad åt oss. Och ett torn vars spets räcker upp i himmelen och så göra oss ett namn. Ja, teglen formades, staden expanderade och tornet höjde sig mot himmelen. Allt åt oss och intet åt Gud, för att göra oss ett namn. Men Gud följde upp och gensköt projektet, och det blev tvärt emot vad det räknat med. Hur välformade teglen än var, och hur prydligt det än var lagt till rätta, så hade det ingen framtid. För att bygga utan Gud för med sig konsekvenser som man inte tänkt sig. Istället för samling blev det spridande, och istället för enhet blev det förbistring. Gud förbistrade deras tungomål. Den ene förstod inte den andra. Och så står Babel där, Babelstornet, som en symbol på människans oförnuft att bygga sitt liv utan Gud och utan hoppet i honom. Ser du spiran? Den når högt. Den når nästan Guds himmel. Men avståndet för människan till Guds himmel är likväl inte bara ljusår, men oändligt. För det är omöjligt att nå Guds himmel utan Jesus Kristus. Det är ytterst allvarligt när en gudsfientlig kultur vänder sitt själviska ansikte mot Gud, knyter sin lilla näve och talar stortaliga ord mot Gud och hans son Jesus Kristus. Jesaja uttrycker det så klarläggande när han säger det är gensträviga mot Herrens härlighetsblickar, och deras uppsyn vittnar emot dem. Denna högmodets utstrålning, stolthetens ansiktsuttryck, gör att de ser bara sin egen begränsade värld och missar Guds härlighetsblickar. När Gud visar sitt ansikte för oss genom Jesus Kristus. Och detta kan inte fortgå, utan det kommer en reaktion från Guds sida. I himlen ler han åt dem, men på jorden kommer han att låta dem känna sin vrede. För Gud står emot det högmodiga, men det ödmjuka ger han nåd. Begreppet världen finns ännu inte i bibeltexten här om Babelstornet, men innehållet finns här i att samla sig och bygga utan Gud och så göra sig ett namn. Det är vad begreppet världen handlar om. Detta tillstånd som det är begränsar sig här till Babel och Babels torn, men skulle komma att föras vidare från plats till plats, från stad till stad, från land till land, ja till hela världen. Och så har vi då begreppet världen. Som en gudsfientlig företeelse globalt över hela världen. Och skriften säger, älsken inte världen, ej heller vad som är i världen. Om någon älskar världen, så är faderns kärlek inte i honom. Men så har vi också begreppet i en annan betydelse, nämligen alla människor. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. Och vi må vara tydliga i vårt handlande med åtskiljande av dessa två betydelser. Vi ska älska alla människor med Kristi kärlek, men vi ska inte älska det gudsfientliga världssystemet. En värld i uppror och motstånd mot Gud. Ja, Babelskulturen är stillbildande för detta, med inslagen som sedan finns i varje gudsfientlig kultur. Detta föregår i hela mänsklighetens historia, ända fram till Uppenbarelsebokens 18 kapitel där jag läser. Därefter såg jag en annan ängel komma ned från himmelen. Han hade stor makt och jorden upplystes av hans härlighet. Och han ropade med stark röst och sa: "Fallet, fallet är det stora Babylon. Det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla slags orena andar och ett tillhåll för alla slags orena och vederstyggliga fåglar. Ty av hennes otukts vredesvin har alla folk druckit. Konungarna på jorden har bedrivit otukt med henne, och köpmännen på jorden har skaffat sig rikedom genom hennes omåttliga vällust." Så även om detta babyloniska sjökoväsende tycks inta alla och allt, så har det sitt slut i en härlighetens maktdemonstration från himmelen. För även om hela världen är i den ondes våld, så är det Gud som har sista ordet. Det jag vill uppmärksamma här är den gudlösa kulturens motstånd mot Gud. Den ogudaktige har ju sitt motstånd, men det blir så oerhört allvarligt när det ogudaktiga finner samman i upproret emot Gud. Och Gud som låter detta babyloniska upprorssystem mot Gud falla samman, han gör det så effektivt att det aldrig kan resa sig igen. Gud som med så stort allvar varnade människan för synden med varningen: "Om du äter av den förbjudna frukten från kunskapens träd på gott och ont, ska du döden dö." Han understryker nu fallets oerhörda konsekvens med orden: "Fallet, fallet är det stora Babylon." Babylon kan inte resa sig ur askan. Det är definitivt förbi. Det babyloniska systemet går inte att rädda. Det går mot sitt förutsagda öde. Förvänta dig inte Babylons frälsning, men förvänta dig frihet för människor bundna i den babyloniska fångenskapen genom Jesus Kristus. Tiden har inte bara sin världshistoria. Den har också genom Guds enorma barmhärtighet sin frälsningshistoria, som koncentrerar sig på Jesus Kristus, hans försoningsdöd och uppståndelse. Gud hade kunnat låtit världshistorien rulla på med full fart mot avgrunden, där tiden skulle bli en enda rutschbana mot fördärvet. Men han valde att lägga in frälsningshistorien i tiden, och därmed att medan vi lever få möjligheten att vända om från vår avfallsväg från Gud. och vända oss till honom genom Jesus Kristus. Jag har sagt att Gud ställde fram korset som en bromskloss för att hindra vår framfart mot en evig död och få oss att tänka över vår eviga situation. Men för den som vänder om och tar emot Jesus blir korset en stoppkloss för den gamla människans framfart. Hon upptäcker att hon naglades fast vid korset tillsammans med Jesus. Och så blir korset utgångspunkten för ett helt nytt liv. Där vad Jesus har gjort med sitt fullbordade försoningsverk blir helt avgörande. Straffet för synden är redan utmätt. Det blev lagt på Jesus som bar våra synder i sin kropp upp på korset. Och det naglades fast vid korset. Ja, straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid och genom hans sår blev vi helade. Denna gudomliga verklighet är vår genom Jesus Kristus. Synderna blir oss förlåtna och vi övergår från död till liv, från mörker till ljus, ja, från Satans makt och till Gud. Och vi blir lösköpta från allt som har varit med Jesu Kristi, Guds sons blod, och blir en ny skapelse i honom. Och så blir korset denna skärningspunkt mellan döden och livet. När Jesus skulle offras för våra synder så var Gud så noga med rätt dödsmetod, nämligen korsfästelse. Det gick inte an med judarnas gängse dödande med stening eller det världsliga svärdet, utan Gud förutser romarnas korsfästelse hundratals år innan det var uppfunnit. Han säger i psalm 22: "Mina händer och fötter har det genomborrat." Om vi nu delar på ordet korsfästelse så förstår vi att det handlar om att fästa kroppen till korset. Och nu kommer vi in på det helt underbara att Jesus bar våra synder i sin kropp upp på korset och naglade den fast där. Vid korset. Det är den korsfäste Kristus som dör för våra synder. Och så kan Kolosserbrevet uttrycka det med orden: han har nämligen, Jesus, utplånat den handskrift som genom sina stadgar anklagade oss och låg oss i vägen. Den har han skaffat undan genom att nagla den fast vid korset. Så när du ser Guds lam som borttager världens synd, så ser du din synd lagd på Jesus och naglad fast vid korset. Så här naglades vår synd till korset med honom. Men också vår gamla människa har blivit korsfäst med honom. För att, som Romarbrevet uttrycker det, vår syndakropp ska göras om intet så att vi inte mer tjänar synden. Så Jesu försoning omfattar syndernas förlåtelse och ett slut för den gamla människan med hennes gärningar. Och vi blir en ny skapelse, födda på nytt av Gud. Detta när vi mottar Jesus som vår frälsare. Bibeln uppmanar oss inte att se på korset, utan att se på den korsfäste. För korset utan Jesus har ingen verkan. Världens främsta konstnärer har målat korsfästelsen på duk och tavla med de färger de haft till sitt förfogande. Men vi som predikar en korsfäst Kristus och målar honom som korsfäst har tillgång till långt skarpare redskap. Vi har hela Guds ords färgsättning och den helige andes smörjelse i våra penseldrag. När vi predikar honom som korsfäst och det som framställs är en syn för hjärtats ögon, tecknad på dess tavla. Och här får den yttre symboliken vika för verkligheten i Kristus. För Gud nöjer sig inte med att bara ge oss en bild, utan han ger oss verkligheten. För vi lever inte i symbolernas värld. Vi lever i Kristus. Guds uppgörelse med det gudsfientliga världsväsendet i oss sker genom korset, som blir själva skyddsmuren mellan oss och världen. Och nu tar vi med från Galaterbrevet där aposteln Paulus säger: vad mig angår så var det fjärran ifrån mig att berömma mig av något annat än av vår Herres Jesu Kristi kors, genom vilket världen för mig är korsfäst och jag för världen. Gud nöjer sig inte med att skala bort vissa världsliga företeelser ur vårt liv, utan han går fullständigt ut mot världsväsendet genom Jesu Kristi kors. Och det som sker är att korset kommer mellan oss och världen. På pingstdagen träder en korsfäste fram, men då som uppstånden, och det är oerhört viktigt. För korset är inte slutpunkten, nej, här börjar livet. Så heter det då: Jesus från Nazaret, en man som inför er fick vittnesbörd av Gud genom kraftgärningar, under och tecken, vilka Gud genom honom gjorde bland er, som ni själva vet. Denne som blev given i ett våld, enligt vad Gud i sitt rådslut och sin försyn hade bestämt, honom har ni, genom män som inte vet av lagen, låtit fastnagla vid korset och döda. Men Gud gjorde en ände på dödens vånda och lät honom uppstå, eftersom det inte var möjligt att han skulle kunna behållas av döden. Och vidare: så må nu hela Israels hus veta och vara förvissad om att denne Jesus som ni har korsfäst, honom har Gud gjort både till Herre och till Messias. Och när de hörde detta så kom stygnet i hjärtat, och frälsningsfrågan blir brännande aktuell. Vad ska vi göra? Jo, gör bättring. Låt alla döpa er i Jesu Kristi namn till deras synders förlåtelse. Då ska ni som gåva undfå den helige ande. Och så fortsätter han med orden. Låt frälsa er från detta vrånga släkte. Och här når oss budskapet om frälsning från en gudsfientlig värld. En gudsfientlig kultur. Bättringen, sinnesändringen, omvändelsen, ja den sker vid korset. Där det gamla dör och den nya får liv i Jesus Kristus. Så korset ställer fram nödvändigheten av omvändelse. Här kommer vi inte förbi med våra egna tankar, planer och vägar. Här är det Guds vilja som sker. Genom omvändelse och tro på Jesus.
Ordet ankar.